Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Inghede och
Lena Ljungdahl.
Lena, du befinner dig ute till skogs, kan jag se.
Jag är fortfarande på rull.
Du på rull?
Jag sitter faktiskt på förarplats i fordonet jag åker i. För det är enda stället jag har täckning.
Jag
så att jag har micken på ratten.
Ja, ja.
Och ett glas vin på instrumentbrädan. Jag vill dock påpeka att bilen inte är under rull.
Nej, precis. Nej. Det är viktigt. Nej, men det är ju så här att livspusslet och våra, alltså det faktum att vi inte befinner oss på samma ort, det ställer till det lite för oss. Men vi ser ju till att veva ut ändå 2 avsnitt varje vecka.
Mm.
Och det har kommit till min kännedom att det här har inte nått ut till alla. Att vi faktiskt släpper 2 avsnitt varje vecka. Ett
Nej.
På måndagen, en spaning. Och sen har vi det långa avsnittet på torsdagen.
Mm.
Så att vi får kanske påminna våra lyssnare lite om det här. Och även be våra lyssnare att sprida ordet till andra. Som också vill lyssna på Över min döda kropp.
Jag missar inte måndagarna, för där är vi också, där har vi tillåtit oss själva att glida lite på sidan av krimgenren. Utan det kan vara någonting vi upplevt, någonting som vi känner att det här behöver vi bringa klarhet i. Man kan säga att vi är högt och lågt, det ja, kan det vi säga.
Ja, men precis. Mm. Och det är ju inte strikt krim då, alltid.
Nej.
Utan vi tar lite fenomen på volley, kan man väl säga.
Du är inte bara tandläkare. Du är också mamma och veckans spanare.
Och för att det här ska funka på alla sätt och vis så behöver ju maskineriet gå runt, va? Och då har vi nu fått en superduper bra funktion som vi också bör informera om, nämligen Acast supporterfunktion. Det är ju hur bra som helst. Här får lyssnare en möjlighet att supporta sin favoritpodd genom att gå in i Acast-appen och välja Över min döda kropp och följa instruktionerna där. Och man kan ju då donera allt ifrån 30 kronor och uppåt, om man vill. Det är absolut inget tvång.
Nej, och det finns inget material som ligger dolt som öppnar sig, utan alla får allt oavsett om man donerar eller inte. Men vi blir väldigt glada.
Ja, så är det ju. Och lite i på samma tema så blir vi också väldigt glada om man går in på www.podstore.se och kikar in våran ÖMDK-merch.
Och kanske... Jag älskar att du sa www. Är det World Wide Web eller?
Ja, ja.
Ja, bara så att inte någon går in på någon annan podstore.se.
Så det inte blir några missförstånd.
Nej, älskar tydligheten. Please continue. Ja,
men okej, skit i det där nu.
Nej, 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 nej.
Ska vi då rikta lite fokus till dagens tema? Vad har vi på agendan?
Idag ska vi ägna hela avsnittet åt våra kära, älskade och hatade och krångliga och bra samarbetspartners, åklagarna och advokaterna.
Just det.
Jag tänkte faktiskt inleda med att försöka råda lite bod på viss begreppsförvirring i vanlig ordning. Vi
det
gör ju
smart.
Det ibland.
Yeah.
Alltså, vad är det för skillnad egentligen? Åklagare tror jag att de allra flesta har koll på.
Tror
de ska
du?
Ju, ja, i alla fall inte att de blandar ihop dem med advokater. Men låt gå, vi kör. Åklagaren, den har ju egentligen 3 huvuduppgifter. Och det är ju att utreda brott, att väcka åtal och att delta i rättegången när det är dags för det. Om det blir dags för det.
Precis.
Och för att bli åklagare, då får man först traggla sig igenom en lång juristutbildning. Och sen så får man ha någon form av tingsmeritering.
Mm.
Och därefter får man söka för att gå någon form av, jag tror att det kallas för aspirantprogrammet.
Ja, sen blir man ju åklagaraspirant, ja. Precis.
Exakt. Så då söker man hos åklagarmyndigheten. Och då blir man först efter utbildning assistentåklagare. För det finns lite olika åklagare. Mm. Men assistentåklagare, det är ungefär som att vara polisassistent. Det är det man blir först. Mm. Och sen kan man bli kammaråklagare när man har utbildat sig klart.
Yeah.
Och om man tragglar sig upp på listan så finns det även chefsåklagare, överåklagare. Och så på toppen av alltihopa sitter överste våfflan, riksåklagaren.
Riksåklagaren, ja. Det är så roligt. Yes. Alltså, jag måste bara skjuta in en grej där. Det är bara några veckor sedan så hade jag, eller vi, förmånen att få ha några åklagaraspiranter hos oss. Mm. De ronderar ju under sin aspirant. Det är ju, funkar ungefär som för polisaspiranter, att det är ju liksom fortfarande en utbildning. Alltså, de jobbar på att få sitt körkort och kunna sen längre fram köra, alltså ta sig an mål själva. Mm. Och kriminaltekniker jobbar ju väldigt tajt med åklagare. Vi jobbar ju på alltså direktiv från åklagare i nästan alla ärenden vi jobbar med. Men det är så roligt att se de här åklagaraspiranterna, för de är ju så tidigt liksom i sin, de har ju i princip precis tagit sin juristexamen och nu börjar liksom färden mot en ett åklagaryrke då. Men när de kommer till polissidan, då händer det något i dem.
Mm-hmm.
De vill åka radiobil. De vill vara där det händer saker.
Trycka på knapparna.
Ja, de tycker det är spännande. Kriminaltekniken tycker de är väldigt spännande. Och det slog mig då att om vi skulle ha utbyten fortlöpande. Alltså, nu pratar jag bara för kriminaltekniker och åklagare. Så att vi får en fördjupad förståelse av varandras sysselsättningar och mål och krav. Då tror jag att vi skulle bli bättre på det vi ägnar
win,
oss
win.
Åt. Ja, verkligen. Bara en liten utvikning.
Ja, och det är ju inte helt ovanligt att jurister och åklagare blir poliser och att poliser blir jurister och åklagare.
Nej, det är det ju inte heller.
Ja, men bra. Och det tror jag att kanske folk har lite koll på. Men om vi kommer till den här smeten med advokater och jurister och försvarare då.
Mm.
Det tror jag är svårare. Men advokat, det är en skyddad titel.
Mm.
Och för att få vara advokat, kallas det för advokat, då är det utbildning.
Mm.
Då är det jurkand man måste ha. Och man måste ha fler års praktik. Och sen måste man avlägga advokatexamen.
Ja.
Och sen för att få behålla det här, det tror jag inte så många vet, då måste man faktiskt också varje år utbilda sig 18 timmar.
Mm.
Och där kan jag säga, det är de jag utbildar.
Mm.
Jag utbildar ju yrkesverksamma jurister och advokater. Och av den här regeln så är det så att det är väldigt många som springer till skolbänken i oktober, november, december. Mm. För då blir det tajt för dem.
Ja, precis.
Så för då måste de hinna utbilda sig 18 timmar. Innan året är slut. Så då går de in på en... Det finns lite olika företag som håller på med det här. Och så bläddrar de i katalogen. Och sen kan de ju välja vad som helst. Mm. Men några av dem väljer mina kurser som är till exempel narkotikamål i praktiken. Eller hot och våld mot yrkesverksamma jurister. Så att det är ju väldigt mycket utbildning. Och advokaterna då, de är ju med advokatsamfundet. Och de lyder och ska svara för god advokatsed.
Mm.
Och det de ska göra bland annat är ju då att värna klientens intressen, och det är det som är liksom högst upp på dagordningen för dem. Och sen har de vissa regler de ska finnas under, tystnadsplikt, lojalitet och vara oberoende. Mm. Till skillnad från de här då, som är väldigt mycket regler kring, så har vi ju det som du nämnde, alla de andra, de som kallar sig för jurister. Det är ingen skyddad titel. Det kan vem som helst kan starta en juristbyrå och kalla sig för Gunnarssons juristbyrå. Kom till oss, jag är proffs på skattejuridik, avtalsjuridik och så vidare och så vidare. Så om man nu får kalla sig advokat, det är väl en lite mer kvalitetsstämpel. Sen finns det ju väldigt många bra jurister såklart som inte är advokater.
Men så är det ju, och jag tror att om du har gått en juriskandutbildning, då finns det ju väldigt många vägar att gå. Och för att bli både åklagare och advokat så krävs ju väldigt, väldigt höga betyg från juristutbildningen. Men faktum är att det finns ju så otroligt många andra typer av liksom fält du kan ägna dig åt också. Alla vill ju inte bli liksom, jobba med brottmål till exempel.
Nej.
En del vill ju faktiskt jobba med skattebrott eller migrationsärenden eller tvistemål eller vad det nu
mänskliga
kan
rättigheter.
Vara. Ja, precis.
Jag är ju lärare på juristlinjen på Stockholms universitet.
Mm.
Och jag brukar ju roa mig där, har jag ju sagt förr också, att jag på lektionerna försöker redan, jag ställer ju alltid frågan, är det några här som redan vet vad ni vill bli? Vilka vill bli advokater, åklagare? Och då är det några som vet och sen är det några som inte vet, men det är ganska många som absolut inte vill bli varken advokat eller åklagare.
Mm, mm.
Lite generellt, om jag får raljera lite, så att de som vill bli åklagare brukar oftast ha lite mera konken spannet. Och de som är ju redan vid juristlinjen, jag är ju inne på termin 8 och vevar med dem. Mm. När de håller på med fiktiva förundersökningar och rättegångsspel och så. Men de som vill bli advokater, då det brukar vara lite prydligare. Det brukar vara lite skjorta, lite pärlor i öronen och så vidare. Och sen brukar jag alltid sitta några svala snubbar längst fram så bara, jag vill bara bli rik.
De är ärliga i alla fall.
Ja, jag vet inte än. Men jag tänkte att jag tar med en bra utbildning så kan jag tjäna lite deg. Men jag skulle... de kan väl hitta sitt gebit sen.
Ja, och jag skulle säga att åklagare är en högst brokig skara. Jag utbildar ju också fast färdiga åklagare. Och jag skulle säga att det är en enormt brokig skara.
Det är ju redan bara på utbildningen som jag tycker att jag kan skönja den här skillnaden. För sen när jag utbildar advokaten, de kanske har varit yrkesverksamma i 10-15 år och de sitter i skolbänken igen, då går det inte att se någon som helst liksom, gemensam tråd. Men det är, jag tror att det är ungefär som med polisen om vi är på polishögskolan. Man försöker liksom anamma rollen på ett sätt som gör att det blir väldigt tydligt. Men den skalas ju såklart av sen.
Mm. Ja, men så är det ju.
Och sen är det några faktiskt som undrar varför skillnad på en advokat och en försvarare. Mm. Och då är det ju i princip ingen. En advokat, det är ju någon som företräder en tilltalad i ett brottmål.
Mm.
Den försvarar den personen.
Ja, och det är ju egentligen kort för försvarsadvokat.
Ja. Exakt.
Men du, ska ju prata lite grann om offentlig försvarare. För det är ju ett sånt där begrepp som jag tror att många har hört, men som man kanske inte riktigt vet vad det är för någonting.
Mm.
Vad fyller offentliga försvarare för funktion?
Ja, alltså det här är ju reglerat i rättegångsbalken. Och det är om man är anhållen eller häktad eller om det är lite grövre brott, då kan man bli förordnad en offentlig försvarare. Om man begär det eller, och sen får åklagaren ta ställning till helt enkelt om de ska gå till domstolen och begära. Det kan vara att det är behov av olika omständigheter. Det kan vara särskilda skäl för liksom, personliga förhållanden. Det kan vara någonting med brottet eller någonting annat som gör att du ska förordnas en offentlig försvarare för att tillgodose rättssäkerheten, helt enkelt.
Mm. Och när förordnas man en offentlig försvarare då?
Man är skäligen misstänkt.
Mm.
Ja.
Precis. Så det där är ju en fråga som kommer upp väldigt tidigt ofta ju i processen.
Alltså om... Och jag ska säga, alla får inte offentlig försvarare. Det kan ju vara så att du helt enkelt får fixa en egen. Du har ju rätt, om du blir skäligen misstänkt, då ska polisen enligt rättegångsbalken 23.18 underrätta dig om att du har rätt till en försvarare.
Mm.
Men med det sagt kommer inte domstolen förordna dig en försvarare som kommer komma infladdrande från vänster, utan du kan helt enkelt få skaffa dig en egen försvarare, men du har rätt att göra det och har rätt att få reda på att du kan göra det.
Mm. Men där har jag en följdfråga som du kanske har koll på. För att väldigt många har ju då någon form av önske offentlig försvarare. Eller en önskeförsvarare kanske vi ska säga.
Mm. Det är ju inte, Leif Silbersky.
Ja, det är ju inte ovanligt att man säger jag ska ha Leif Silbersky eller jag ska ha Peter Altin eller så här. Hur funkar det? För man kan ju tänka sig, för att det är ju staten som betalar kalaset.
Mm.
Och prislappen, har den någon betydelse? Alltså har man rätt att få den offentliga försvarare som man kräver?
Jag tror att det står något liknande att om den tilltalade begär en viss försvar så ska den försvaren förordnas om inte det finns skäl emot eller något sånt där. Och det kan väl vara lite olika då. Är det ett litet skitbrott så tror jag inte att Leif Silbersky kommer kliva in och ta det helt enkelt.
Det förutsätter ju också att vederbörande faktiskt är intresserad av att ta sig an målet. Det är ju faktiskt inte heller säkert, så att det är klart.
Men det är åklagaren som skickar en begäran till domstolen. Om åklagaren anser att i det här fallet så vill jag att det förordnas en offentlig försvarare.
Mm.
Och när vi är inne på åklagaren, Jag tror faktiskt att vi kan tipsa om, för det är kanske några som inte har lyssnat på vårt avsnitt nummer 14 som är på sagolika skäl. Just för där det. Går vi väldigt noga igenom vem som griper, vem som anhåller, vem som häktas, så slipper det bli så himla mycket repetition.
Mm.
För det är ju faktiskt väldigt många som inte har koll på det här. Det räcker med att läsa dagstidningen så är det liksom, polisen har anhållit en person. Nej, det har polisen inte gjort. Det kan vi vara helt säkra på. Så att in och lyssna på avsnitt nummer 14 så får ni en duvning om vem som gör vad, helt enkelt.
Mm. Men du, ska vi prata lite grann om åklagarens roll då? I en brottsutredning.
Mm. Ja, så förutom det som den gör väldigt mycket i det här avsnitt 14 som jag pratade om då. Så åklagaren ska ju leda förundersökningen om det är en åklagarledd förundersökning.
Ja.
Det finns väldigt många förundersökningar som åklagaren inte blir involverad i förrän långt senare. Om
precis.
Det är polisen som utreder. Om det till exempel är enkel beskaffenhet eller inte finns någon skäligen misstänkt än.
Ja, precis. Och då går det ju ofta till så att brottet utreds fram tills det finns en som är skäligen misstänkt.
Mm.
Och det blir dags för en åklagare att utvärdera utredningen och vad som har samlats in bevismässigt och om det är läge att faktiskt väcka åtal i den aktuella utredningen.
Och jag har väldigt många gånger när jag har jobbat som förundersökningsledare, när det har kommit så pass långt som man tycker att det ska bedömas, man skickar in det till åklagaren som kikar på det och sen så kryssar i rutan återpolis. Det vill säga, jag anser att ni har bra koll på läget och att det är så enkelt beskaffenhet så att ni kan fortsätta vara förundersökningsledare här, så kan jag kliva in när det är dags för åtal i så fall.
Ja, och för min del som jobbar som kriminaltekniker, vi jobbar ju väldigt tajt med åklagarna. Vi har ju möte i mordutredningar så kan vi ha möte flera gånger i veckan och diskutera liksom vilka åtgärder som bör vidtas. För det är också så här att även om åklagaren ska lämna direktiv när det rör då sådana brott som ska förundersökningsledas av en åklagare, så innebär det ju inte att de har full koll i alla delar eftersom de samtidigt jobbar med kanske 10 olika ärenden. Så att det här är ju superviktigt, alltså att man har ett tajt samarbete och faktiskt att vi briefar åklagaren om vad som är möjligt att göra, vad vi hittills har gjort och vad vi ser ur vårt perspektiv som nödvändiga och bra åtgärder. Och vice versa. Liksom. Åklagaren kan ju ha en annan bild av hur man ska nå fram till att visa att en person faktiskt har begått en viss gärning.
Mm. Ja, och även om ärendet blir åklagarlett, som där jag jobbade på span, vi hade ju bara åklagarledda ärenden, så finns det ju en polisiär utredningschef som sitter på den heliga granen av all information. Så när det går till rätten, då sitter ju liksom utredningschefen med åklagaren. För att det är helt omöjligt, som du säger, för åklagaren har koll på alla bitarna. Men vi kan prata väldigt initialt om en polispatrull griper en person och åker in till polisstationen. Så håller man ju så kallade 24-8-förhöret där man helt enkelt underrättar personen om att den är misstänkt för ett visst brott.
Mm.
Och sen så ringer man åklagaren och sen så ska åklagaren ta ställning till om personen ska bli anhållen eller inte.
Kan vi prata lite grann om den processen? Att ringa
samtalet
och väcka en åklagare 03:47 en tisdag morgon i januari.
Vilket tur att du inte sa 05:48.
Jag tänkte säga det.
03:40. Och det här är faktiskt någonting som jag tar med när jag föreläser på polisutbildningen. För det här samtalet är fan i mig viktigt. För det första ska man ju vara medveten om att vem som helst kan svara.
Ja.
Och jag säger vem som helst, absolut en åklagare. Men det kan vara en åklagare som är specialist på ekobrott och du ringer om något superknivigt miljöbrott.
Men varför är det så? Det är ju jättekonstigt egentligen när jag tänker efter.
Ja.
Men visst är det märkligt?
Ta nu en snus och tänk efter.
Ja.
Vad kommer du fram till?
Jag måste smälta det här. Nej, men alltså det är ju faktiskt lite märkligt kan jag tycka någonstans.
Mm-hmm.
Men jag fattar ju att det har att göra med resurser liksom.
Ja.
Att om man nu ska vara jour eller så här, kunna täcka hela landets alla gripanden och 24-8 situationer så att säga, då behövs det ju ett manskap som heter duga numerärmässigt.
Och någon, Och men... någon har skrikit, Mackan, ring åklagaren!
Ja.
Nej, men, och just därför så utbildar ju jag gärna i hur de ska göra poliserna i det här samtalet för att det ändå ska gå bra.
Mm.
Och då har jag lite grejer. Ett, ring.
Ja.
Det är en bra början.
Ja.
Två, säg vem du är och vad du vill. Och därefter, chilla. Låt nu hen vakna.
Mm.
Typ så här, gå och ta en kaffe, hämta lagboken, låt dem vara. För tänk att du kan gå från djupaste REM-sömnen till att någon jävel bara du vet, det, du kommer få nej. Du kommer få nej på alla typer av beslut.
Ja, för att man bör ju säga det att när man ringer, då har man ju ofta förberett sig ändå. Mm-hmm. Så tillvida att man liksom någonstans har formulerat vilka beslut man vill ha. Alltså vad vill man uppnå med samtalet? Så det där tycker jag låter som ett utomordentligt bra tips.
Ja. Och var då väldigt tydlig. Försök inte tänka så att jag ska inte trampa på några öma tassar här. Utan jag heter och jag ringer dig för att jag vill ha beslut om en husrannsakan i en fastighet. Mm. Det kan man säga rakt ut.
Mm.
Personen kommer inte säga så här, nej då får du vara.
Nej.
För annars så kommer de undra, var i den heliga blå boken ska jag börja bläddra nu? Mm. För att åklagare återgår alltid till rättskällan. De kommer inte ta ett beslut som känns rätt för stunden eller någonting som de gjorde sist.
Nej.
Utan de kommer gå till rättskällan. Så säg vad du vill, var tydlig. Jag brukar också vara väldigt tydlig med vem jag är och vad jag jobbar någonstans. För det kan ge en indikation. Om jag säger så här, hej, jag heter det här. Jag jobbar på narkotikaroten på länskriminalen. Vi håller på med grov organiserad narkotikabrottslighet. Då tror jag att åklagaren, om det är en ekobrottsåklagare, kommer tänka så här, okej, handlar det om narkotika, då kan jag lyssna på vad hon tänker sig att det här eventuellt skulle kunna bli.
Mm.
Så att vara tydlig och har gjort alla slagningar som du sa.
Mm.
Du sa att de allra flesta har förberett sig, men jag brukar pusha för att gör det, för de kommer ställa frågor.
Mm. Mm.
Och om du inte har svaren, as in, är han dömd för något sedan tidigare?
Mm.
Vad har han för adresser? Medgärningspersonen, vad finns det på honom? Förekommer de? Om du inte har gjort alla de här slagningarna, då kommer du ett, känna dig som en rövhatt, och två, ganska troligt få nej.
Mm.
För det du vill.
Tre, framstå som en komplett idiot också. För det gör man ju.
Är det någon skillnad på det och en rövhatt?
Nej, egentligen inte. Men det här, alltså grejen är den, det här momentet är ganska, alltså jag skulle säga att det är tämligen självförtroende reducerande.
Ja.
För att alla poliser, nya poliser, kommer gå i den här fällan. Man kommer att ringa och man kommer känna sig som en jävla idiot för att man inte har gjort sitt arbete tillräckligt bra. Och samtidigt så kommer man också förundras över åklagarna som väcks då mitt i natten och som kan ställa alla de här superduperbra frågorna och relevanta frågorna.
Men de har ju, du fattar ju att de har en post-it-lapp bredvid kaffeapparaten.
Någon liten checklista.
Ja. Nej, och det är just därför jag tycker att det är lite schysst att utbilda i det här. Så slipper man gå på. För jag är ju också bara, nej, jag har inte kollat upp det. Jag ringer tillbaka snart igen. Mm. De bara, ja gärna. Så jag precis hinner somna och sen får vakna igen. Idiot.
Mm.
Och sen så vill jag lägga till en sak till. Ring bara en förundersökningsledare, spelar ingen roll om det är en polis eller en åklagare, när du anser att du kan prata i telefon en kvart eller så.
Precis.
För det här, vi måste ha husrannsakan. Jag springer ut i trapphuset där det är fullt liv och står och väser för att jag kan inte prata för högt för då kommer en misstänkt att höra mig och så vidare. Mm. Ring inte då. Då jobbar vi för dröjsmålsbeslut. Utan ring bara när du faktiskt kan avsätta en kvarts samtal. Och därför tycker jag att man kan öva på de här samtalen. Man kan testringa lite fejksamtal till någon lärare.
Mm.
Och så får läraren vara den sura åklagaren.
Ja, nej, men det är väl jättebra. Verkligen.
Men när man har hållit det här 24-8-förhöret och ring till åklagaren och åklagaren sagt att det låter som att den här personen ska bli anhållen. Jag anhåller personen. Då brukar åklagaren säga, då kör vi tre vänster, tre höger på honom.
Mm.
Mm. Det vet inte nya poliser vad det är.
Nej. Då pratar vi restriktioner.
Då pratar vi restriktioner. Kommer du ihåg tre vänster till höger? Det var länge sedan du fyllde i lapparna kanske.
Ja, nej men det är väl de här, det är inte ingen tv.
Exakt.
Tidningar.
Exakt.
Besök.
Ja, du är helt rätt. Det tre vänster, det, den vanligaste restriktionsuppgiften är tre vänster till höger. Det är alltså ett papper där man kryssar tre kryss på vänster sida pappret, tre kryss på höger sida pappret. Och det betyder, och det här är det vanligaste, de tre vänsterkryssen betyder att personen får läsa dagstidning, lyssna på radio och titta på tv. Det vill säga, man tror inte att det är men för utredningen om personen sitter och tittar på bäst i test.
Dr. Phil.
Judge Judy.
Det kanske är närmast en välgärning för vederbörande.
Ja, kanske. Men om man sätter de här tre högerkryssen, då betyder det att personen inte får ha gemensam vistelse med någon, alltså får inte vara i rökrutan samtidigt som någon annan, får inte ta emot eller skicka brev, får inte ta emot eller göra några samtal eller besök. Och det är ju för att man är rädd att personen ska förstöra utredningen annars. Så och det är åklagaren som beslutar det.
Så när man säger att man sitter med fulla restriktioner, då är det så många rutor i kryssade på det där pappret.
Ja. Då får man titta in i väggen.
Ja. Tänk ändå, jag tror det är svårt för gemene man att föreställa sig vad det innebär rent konkret. Att gå från den ena dagen med full frihet att prata med vem du vill, att ringa, att kolla ditt Facebookflöde, att gå på toaletten när du vill, att hämta dagstidningen i brevlådan och allt vad det nu kan innebära, till att faktiskt begränsas fysiskt till ett litet, litet utrymme rent fysiskt. Iförd kläder som du inte får välja och sen då addera de här restriktionerna. Jag tror att det är svårt att föreställa sig vad det gör med den, men man ska klart för sig att det är faktiskt en stor omställning för människor och många mår ju väldigt, väldigt dåligt av det här.
Jag kan återkoppla till caset som jag pratade om förra torsdagen, det här stora kokainärendet, för de satt ju väldigt länge med tanke på att det var en väldigt stor utredning. Och då är det så att den enda gången som de nästan pratar med någon och får liksom lämna cellen, det är ju på förhörssituationerna, så det blir en väldigt konstig situation. Man går och hämtar dem, man kommer upp, kanske bjuder dem på en kopp kaffe. Och de är ju hårt åtsatta. De har ju sin försvarare också då, såklart. Men man, inte helt sällan så ser man hur de byter både kroppsform. Vissa blir de kanske avgiftas. Ofrivilligt.
Exakt, samtidigt. Herregud.
En viktig roll för advokaten som vi höll på med just i det här fallet också, det var att se till att deras klienter, att personer får sköta sin hygien. Alltså att de får röka sig, för det är någon form av så här mänsklig värdighet i att se till att få i dem näring, sköta sin hygien. Sen är de kanske inte alls villiga att ta emot det, men det är en helt annan femma.
Nej, men så är det ju, och det är ju inte givet att du under din anhållningstid har en cell med handfat. Och alltså så. Det finns ju olika begränsningar även där. Men det jag tänkte på var det här att om du inte är liksom luttrad och yrkesmässigt kriminell, så är det nog väldigt många processer som sätter igång kring vad jag ska säga i de här förhören. Och det är ju ingen slump att många faktiskt efter någon dags anhållande faktiskt berättar vad det är man har gjort och utsatt andra för. Och det är ju för att man helt enkelt inte klarar av den här pressen och belastningen som det innebär att sitta frihetsberövad.
Ja, nej, det är ingen lek, och där fyller ju kriminalvården en jätteviktig funktion att hålla dem liksom sinnesmässigt vid liv.
Ja, verkligen.
Är vi klara med åklagarna, så kanske vi kan kliva över lite på advokatens roll. För de är ju, nu har vi varit inne på den, de är ju extremt viktiga. Jag hittade en sån himla fin harang. Faktiskt står i lag, i paragraf. Advokaten ska med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.
Snyggt.
Visst är det det?
Ja, verkligen. Men jag tycker att jag känner igen den här sägningen i lite olika varianter. Till exempel när försvarsadvokater får frågan, inte så sällan, kring hur det är att företräda en person som har begått väldigt, väldigt hemska handlingar. Mm. Då brukar standardsvaret vara att min uppgift är inte att lägga värdering i den här människans gärning, utan att försvara den personens intressen.
Mm.
Jag tycker det säger mycket.
Jag måste ju själv erkänna att jag har funderat över det ganska många gånger. Hur skulle det vara att företräda barnamördare och så vidare? Det måste ju ske ganska mycket, alltså inte mot klienten, men hemma på kammaren så skulle jag ha ganska mycket etiska och moraliska diskussioner med mig själv. Och förmodligen alltid komma fram till att jag är en del av rättsapparaten och jag ska se till klientens intresse. Men jag vet inte fan alltså om jag hade klarat det.
Nej, och det ju, alltså, de här exemplen omskrivs i olika sammanhang. Ett annat är ju det här, de kvinnliga försvarsadvokaterna som ombeds att företräda män som har våldtagit till exempel. Alltså det är ju otroligt många processer som ska gås igenom, tänker jag. Och där handlar det nog liksom om hur lätt, alltså vad ska jag säga, det handlar ju om att vara professionell alldeles oavsett gärningen. Mm. Såklart. Och göra skillnad på min uppgift som advokat för den här personen och den här, min klients agerande och gärningar. Men alltså, det är klart att det måste sätta igång väldigt många tankeprocesser. Ja. Såklart.
Ja. Ja, men advokaten då, den ska ju, från att den personen tilltalad har blivit skäligen misstänkt, så ska ju försvararen få ta del fortlöpande av utredningen tillsammans med klienten, så att de har insyn. Det är en del i rättsapparaten i Sverige.
Mm.
Att man ska få ta del och man ska få vara med och kanske komma med egna utredningsförslag. Mm. Jag tycker att ni ska förhöra den här personen. Däremot så skulle jag vilja prata lite om advokaten i förhörssituation.
Mm.
För det är lite färgat av film och tv, tycker jag. Inte advokaterna. De har full koll på vad de får göra in i förhörsrummet och när de får göra och vem det är som bestämmer. Och rent krasst så är det utredningschefen som bestämmer när advokaten eventuellt ska få ställa sina frågor. Men de tilltalade som misstänkta tror jag kanske har fått sin kunskapsgrund lite för mycket för film.
Mm.
För de tror att det ska vara någon form av huggsexa där inom vem som ska ställa frågor och vägra och så vidare. Mm. Det är ju faktiskt, när jag gick förundersökningsledarutbildningen, en av de intressantaste lektionerna, tycker jag själv, det var när det var en advokat som kom och hade en lektion. Som beskrev för oss väldigt vänligt sådär att vi advokater, vi vet vad vi får och inte får göra i rummet. Men om förhörsledaren inte vet, då kommer det bli ett maktspel där inne.
Ja, precis.
Och ni ska veta att utredningschefen och förhörsledaren har rätt att sätta försvaren på plats där inne.
Mm. Mm.
Man kan faktiskt, det finns laglig rätt att både skicka ut en försvarare eller en advokat i samma sak, eller byta ut. Det är ju ytterst begränsade möjligheter. Men om personen saboterar förhörssituationen, alltså om jag som förhörsledare ställer frågor till en misstänkt, då ska inte försvaren in och peta i det.
Nej.
Så att jag, när jag efter den här lektionen, då hade jag som rutin att jag gick in i rummet och sen så bad jag kriminalvården hämta den misstänkte och sen kom försvararen då såklart. Och sen satte jag den misstänkte framför mig. Försvararen fick sitta på en stol bakom, inne i hörnet. Och sen så förklarade jag för den misstänkte. Nu går det till så här. Jag kommer ställa frågor. Du svarar på det du kan och vill och på vilket sätt du vill.
Mm.
Sen när jag säger till så kommer din försvarare få ställa några kompletterande eller om den har någonting sådär. Så att egentligen så beskrev man ju för försvarsadvokaten att här är jag som bestämmer och du kliver in sen. Sen när det funkar, då är det ju hur bra som helst. För det är ju jättebra med försvarare i rummet. Alla vill ju ha en försvarare i rummet.
Det är ju
Men några är lite krångelpellar som man måste liksom sätta dit på en gång.
Ja. Nej, men det är ju en trygghet för en själv också som förhörsledare. Så att, men en sak som jag reflekterar över nu som jag inte har tänkt så mycket på tidigare, det är det här med att advokaten får ju lägga fram via sin klient förslag på eller begäran kring kompletterande undersökningar till exempel som ska göras som kan tala till den tilltalades fördel. Men jag måste säga ur forensiskt perspektiv att det är oerhört sällan det sker.
Ja.
Och det är ju lite märkligt egentligen. Är det inte det?
Ja, antingen är det märkligt eller så är det tecken på att utredningschefen gör det den ska. Det vill säga att ta fram saker som talar både för och emot. När man beställer en forensisk undersökning eller beställer någonting från NFC så ska ju de kolla alla hänseenden för och emot. Och då blir ju även klientens till dess fördel blir ju på samma bräde.
Så är det ju. I och för sig. Men åklagarens uppgift är ju att försöka säkra den bevisning som krävs för en fällande dom i domstol.
Mm. Ja, om det finns tillräckliga, man kan tro att det finns tillräckliga skäl.
Ja,
helt enkelt.
Precis. Mm. Och jag vet inte, nu är jag lite ute kanske i tassemarkerna, men jag tänker att kanske så har inte advokaten och åklagaren ändå alltid samma syn eller samma perspektiv på en utredning som gör att det kan finnas anledning att liksom ändå för advokaten då att oftare inkomma med begäran. Jag tror under alla år jag har jobbat så är det, alltså jag kan räkna på min ena hands fem fingrar. Jag vet vid något tillfälle så fick jag uppgift att det var fråga om en grov kvinnofridskränkning och maken blev senare dömd för detta. Han har ju då vid bland annat ett tillfälle knuffat ner sin hustru hårt i ett bord så att hon har fått fulla skador av det här. Och då inkom den begäran om, kan ni titta på det här bordet för att min klient hävdar att målsäganden har ramlat och slagit sig i bordet. Så det blir liksom en specialundersökning för att besvara just den specifika frågeställningen. Och sen har jag även fått i åldersbedömningsfall några gånger när vi har gjort åldersbedömningar på ensamkommande bland annat. Men det är extremt sällan som principen utnyttjas.
Ja, i narkotikafall så händer det ju att de vill att man ska göra någon undersökning om det skulle kunna vara på det här sättet. Att det får gå ett extra varv till RMV till exempel.
Okej, vad intressant. Ja.
Men jag beskrev lite hur man skulle kunna läxa upp försvarsadvokater som eventuellt tror att de ska äta upp förhörsledaren i rummet. Jag skulle vilja säga att de allra flesta advokaterna är ju helt fantastiska.
Ja,
och det
verkligen.
Är ett jättebra samarbete som någon form av treenighet, åklagare, försvarsadvokat och polisen.
Mm.
Men kan vi bara nämna, det finns ju faktiskt en klick advokater som nästan bara håller på med det riktiga knögglet. Jag har ju varit på ett sånt där fall. De har bara de värsta hela tiden.
Mm.
Jag har ju själv fått åka på ett jobb. Men det är något tumult på en restaurang. Ja visst, vi åker dit, kommer in. Ja, men vi känner ju direkt att här är ju jättelugnt nu. Det är inget tumult kvar. Kommer man in och då sitter ju en advokat som vi vet mycket väl vem han är. Sitter längst in med ryggen mot väggen och ser lite skärrad ut. Med slipsen avskuren precis under knuten. Så han hade bara, han hade bara en, vad kan jag säga, en scarf kvar.
För att?
Ja, för att någon har skurit av slipsen från honom.
Men
varpå
Gud.
Jag säger, oj vad har hänt? Nej, jag måste ha liksom, typ när jag skulle skära entrikån så måste kniven ha liksom
slunt
snett. Ja, och skura av din egen slips.
Ja, det är så typiskt det där. Så tråkigt när det händer.
Ja, jag hatar när det händer. Det är därför jag slutar äta entrikå. Jag vill inte skära av med halsen. Här vill jag någon anmälan. Nej, det är bra. Känner jag bara så här. Du funderar inte på liksom försvara några andra personer än de här.
Och sen finns det ju en typ av advokater, om man får säga så, som också är extremt jobbiga att möta i rätten.
Mm.
Som man kan få känslan av är mer intresserad av att nagla dit den,
ja,
än att faktiskt söka rekorderliga svar på en sakfråga.
Men jag har analyserat detta. Ja, jag har analyserat detta och jag har kommit fram till det här kanske helt fel. Men ibland så är det all bevisning och hela liksom rättsläget för personens klient är liksom 100% redan alltihopa börjar. Så de har liksom ingenting annat att komma med än inför deras klient ställa, liksom, gör någon form av show, att det ska manglas för att de ska ha gjort någonting överhuvudtaget. För de gånger jag själv tycker att de gör så där. För advokater har ju som en liksom, de är ju ganska dumma om de ställer frågor till vittnen som de inte redan vet svaret på. För då kan det ju komma vilka svar som helst.
Ja, det händer. Det är ju en risk.
Men de bra gör inte så. De bra gör inte så. De ställer ju bara frågor som de vet svaret på och som passar dem och klientens intresse. Men ibland när de drar igång en sån där show, då tycker jag att det här är liksom sista sprattlet innan showen är över, tycker jag. För att klienten ska se att du inte bara satt där.
Ja, men precis.
Och hacka i dig.
Okej, vad har vi mer på temat?
Jag vet inte om jag har dragit det får vi kolla sen. Men jag har ju en sån där situation där jag faktiskt var tvungen att säga till personen lite subtilt i förhörssituation. Min hatadvokat, han var alltid jobbig. Alltså, min erfarenhet är att men alla är supertrevliga. Man är där av en gemensam sak. Några ska liksom titta på klientens intresse och polisen ska ställa sina frågor och alltihopa ska bli någon form av åtal till slut. Men det var en halfisk som alltid försökte ta över, helt enkelt makta ut förhörsledaren, gärna om det var en ung tjej. Det var liksom det sämsta. Och det här, jag hade blivit lite förvarnad men blev ändå lite tagen på sängen av enormt hur fräckt det var. För då var det nämligen mitt under ett förhör när jag sa någon fråga som det började liksom närma sig kärnan för det misstänkte. Då säger den här personen, advokaten, så här: ja, det verkar som att poliser börjar tjäna lite bättre nu för tiden. Jaha, tittar jag bak i hörnet, för jag hade satt honom på en stol där bak i hörnet. Jaha, vad menar du? Ja, det ser ut som att de har en väldigt dyr klocka. Alltså i min värld så tjänar inte poliser så där mycket.
Men gud, vad provokativt. Ja,
väldigt. Varpå, du vet, man kan ju köra konceptförhör eller dialogförhör. Och konceptförhör är att man ställer massa frågor och sen skriver i princip en sammanfattning. Dialogförhör, det brukar man ta när det är väldigt tajt, för då är det liksom fråga, svar, fråga, svar. Då är det varenda litet humman och brummande ska med.
Återgivet.
Ja. Så att jag sa bara att förhörsledaren kliver över dialogförhör och så skriver jag försvarsadvokat frågar förhörsledaren om polisen har börjat tjäna. Så liksom dikterade jag så.
Ja.
Och så skrev jag förhörsledaren svarar, försvarsadvokaten frågar. Och så tittade jag upp så här, har du några fler frågor? Nej, jag har inga fler frågor. Nej, jag tänkte väl det, tänkte jag. Nu håller du käft.
För det där är ju, det ingår ju då som en del i förhöret. Jag menar, om inte förhöret är avslutat och godkänt enligt konstens alla regler, då är det ju fortfarande förhör. Och då ska ju det där faktiskt, det ska in i förhöret.
Jajamän, det låg i utskriften rakt in i fuppen. För att så gör man inte.
Och det där kan man ju tänka då, om man ska återgå till det här med god advokatsed. Det är ju så att det görs ett antal anmälningar varje år till advokatsamfundet faktiskt, som rör just det här. Så att advokater är väl medvetna om vad de har för ramar att hålla sig inom och vad som är etiskt och moraliskt korrekt och inte. Ja.
Jaha, det var åklagare och advokater. Jag tänkte faktiskt göra reklam, för jag tror att vi ska ha ett helt eget avsnitt om allt roligt som sker i rättegången.
Ja.
För det är ju ett skådespel av rang.
Verkligen. Och jag tänker så att många har ju sett rättegångsfilmer till exempel. Till exempel, vad säger de i amerikanska rättegångsfilmer om man vill lägga in en liten protest?
Objection, your honor!
Ja, precis. Och domaren svarar...
Overruled.
Eller? Då säger man, vad säger de annars? Om den inte blir overruled, då är det sustained. Nej, vad säger de?
Ja, vad säger de?
Jag kan bara overruled.
Ja, vi får kolla upp det där. Tror jag, till rättegångsavsnittet.
Overruled.
Ja, overruled. Ja. Nej, men det är ju många såna här roliga sägningar som vi skulle kunna reda ut. Och framförallt om de sker i svenska domstolar och vad som faktiskt äger rum där. För att jag tror att det är lite mystifierat för många. Mm. Många har ju aldrig varit också, i en domstol och, eller under en rättegång.
Jag har fått många sådär, du vet, kompisar som ska in och antingen vittna eller vara målsägande eller något sånt där, som är skitnervösa. Och det kan man knappt förstå. Men det är ju bara att göra med att man bara har malt ner alltihopa.
Precis.
Men vi kör ett rättegångsavsnitt framöver om de olika delarna. Vi kan prata lite om nämndemännen som sitter och sover. Ja. Vi kan prata om varför skillnad på tingsrätt och hovrätt och HD.
Mm.
Vi kan prata om min favoritåklagare. Så han drar sitt och sen advokaten... Nej, det är inte min favorit, men det är en ganska rolig scenisk bild. Han drar hela sitt case och sen så när det är advokatens tur... Han begär alltid att ha snurrstol, för när advokaten börjar prata, då vrider han 180 grader. Jaha. Så sitter han med ryggen emot under hela tiden advokaten pratar.
Snyggt. Härlig.
Ja, fast också lite tramsigt.
Ja,
ja, men vi kör ett rättegångssnitt framöver.
Ja, det får vi göra.
Yep.
Hörru du, vi har ju hunnit beta av ganska mycket tycker jag i det här avsnittet. Men jag skulle ändå vilja avsluta med en veckans lista för att ta upp några ytterligare aspekter på åklagare och advokater.
Veckans lista.
Det kommer gå till som följer. Jag har samlat här några ljudklipp. Några ljudfiler från olika typer av situationer där olika advokater och åklagare har haft en viss roll och betydelse.
Men sluta! Jo, nu jävla levlar fru Gingehede upp här.
Ja, man får ju försöka bjussa till lite.
Ja.
Vi börjar med plats nummer...
Men vänta, ska jag göra någonting?
Ja, du ska bara sitta lugnt i båten och invänta direktiv.
Ja.
Plats nummer 5. Varsågoda.
It's no disguise. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit.
Känner du igen den här sägningen? If it doesn't fit, you must acquit. Har du hört det?
Nej. Nej.
Det här var alltså Johnny Cochran som var en av O.J. Simpsons försvarsadvokater.
Aha.
Kommer du ihåg situationen med den berömda handsken? Handsksituationen.
Man är alltså vakt.
Ja, man har alltså anträffat då handskar som har inhandlats, har man kunnat visa, av Nicole Simpson, alltså ett av offren för gärningen, som man nu påstår att O.J. Simpson har burit vid tidpunkten för brottet.
Mm.
Och han visar nu inför sittande rätt att handsken är ju på tok för liten. Och då ska vi tillägga att det här var då en handske i storlek XL. Men på det mest teatraliska vis så visar O.J. Simpson att det går inte att få den på handsken. Och i då slutpläderingen så hävdar Johnny Cochran, if it doesn't fit, you must acquit. Alltså om den inte passar, då måste vi fria från brottet. Och då kan man fundera, funkar det så? Kan det verkligen bli avgörande på en liksom punkt att om det här inte passar in i historien, då måste vi fria den tilltalade?
Nej, vi får väl åberopa någon form av samlad bedömning även här. Men jag älskar, de är ju så jävla, alltså amerikanerna är så jävla amerikanska.
Ja, det får man säga.
Ja.
Men, och man kan väl säga så här också, att man kan liksom inte luta en hel liksom, utredning där två människor har mördats i brottmod, så kan inte allt lutas mot en handske som i det här fallet, utan varenda helst sekvens i gärningsbeskrivningen ska kunna styrkas eller bevisas på ett eller annat sätt. Okej, är du redo för plats nummer 4?
Yes.
Då kommer den här.
Take your order to come right. You don't have to answer that question.
I'll answer the question. You
You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth. You can't handle the truth.
Är det här något du känner igen?
Ja, you can't handle the truth. Den, ja, kom jag, den känner jag igen.
Det här är alltså då filmen Heder och samvete, eller Few Good Men som den heter på engelska. Det är Tom Cruise, han är ju då försvarsadvokat, flottans försvarsadvokat, och han håller nu på att korsförhöra den tilltalade Jack Nicholson. Mm. Som är befäl i någon sån här marines liksom kompani. Det handlar ju om en person som har mördats, en marinkårssoldat. De pratar om sanningen här. Är det sanningen, får man fram sanningen vid en rättegång, Lena?
Nej.
Nej, jag hävdar detsamma.
Nej, det skulle jag vilja hävda. Men man kommer fram till så pass mycket bevis att det är ställt utom allt rimligt tvivel.
That's bra it. Svar. Good answer, Your Honor. Mm.
Thank you.
OJ. Säger hon och formar huvudet som en jättehjärna. Ja, ja. Vi går vidare, tycker jag.
Ja.
Plats nummer 3.
Göran Lambert, justitieråd i Högsta domstolen, och Leif G.W. Persson, kriminologiprofessor. Jag vill börja med att fråga dig, flera av dina kollegor i Svea hovrätt har ju alltså friat Sture Bergwall för de här två morden. Varför är det viktigt för dig att ge dig in i den här debatten igen?
Det är viktigt för det finns ett par rejäla missuppfattningar. Man drar felaktiga slutsatser. En felaktig slutsats är att det här betyder att han är oskyldig. Han har absolut inte gjort någonting. Att det är fastslaget att han är oskyldig. Och så är det inte. Det vet alla som kan det här med brottmål, att det är en ganska stor skillnad mellan att vara förklarad oskyldig och att inte vara förklarad skyldig.
Hörde du Leifs suck?
Ja.
Han är på att somna i sändning.
Ja.
Vad säger du, Lena? Är det så att mördare bedöms oskyldiga i svenska domstolar?
Nej.
Man kan väl säga så här, att om så sker så handlar det ju om att man inte har lyckats visa, och man inte har lyckats visa bortom allt rimligt tvivel att vederbörande väl har gjort sig skyldig till gärningen.
Ja, alltså, det finns ju väldigt många människor som har blivit friade i rätten, som är skyldiga egentligen, men att man inte har lyckats bevisa det. Men däremot så ska de ju anses oskyldiga. Alltså, är du friad i de instanser du har varit i, så kan man inte åberopa att du egentligen är skyldig. Sen så finns ju liksom det eviga samhällets stora skulddomstol.
Ja, och Lambert, han gör ju tvärtom här. Han, ja. Han hävdar ju att Sture Bergwall är oskyldig, för det vet ju alla. Eller vad?
Ja.
Ja. Ja. Ja, vi ska inte fördjupa oss i Sture Bergwalls, i skuldfrågan kring Sture Bergwall, utan jag ville mest bara lyfta dina tankar kring det här. Så att, låt oss kasta oss över punkt nummer 2. Det här, jag förstår att det är jättesvårt kanske att få en bild av vad det man hör här, eftersom jag inte outade innan vem det är man hör. Men det här är alltså Kathleen Zellner, Stephen Averys advokat. Har du hört talas om Stephen Avery-caset i USA?
Jag har sett dokumentären och fick så jävligt ont i magen.
Ja, den är ju obehaglig på många sätt. Stephen Avery har ju alltså först avtjänat 18 år för, jag tror att det var sexualbrott, möjligen en våldtäkt och mordförsök. Och när man senare hittade, efter 18 år, hittade en DNA-profil som kunde analyseras, så kunde man visa att det var inte Stephen Avery som hade gjort sig skyldig till det här. Och sen en kort tid efter att han har frisläppts så blir han alltså på nytt misstänkt för brott, och den här gången ett mord på en ung kvinna och under väldigt tvivelaktiga former, om du frågar mig, så döms han för det här, den här gärningen. Men han har ju lärt sig läxan här nu. Han har skaffat sig ett gäng, eller i alla fall en hardcore försvarsadvokat, nämligen då Kathleen Sellner. Och i det här klippet som jag nu spelar upp ljudet till, så gör då Kathleen iförd skinnjacka, handskar, högklackat och någon liten skinnbralla, tror jag bestämt hon har på sig, en egen brottsplatsundersökning av en bil som då polisens tekniker har undersökt och gjort blodbildsanalys av. Nu gör hon en alldeles egen hemma liksom producerad, dokumenterad då brottsplatsundersökning medelst blodbildsanalys. På ett sätt som jag tror att...
Fan vad älskvärt att hon är så bred i sin kompetens.
Eller hur? Alltså hon gör också det här på ett sätt som jag tror att varje 7-åring i hela världen skulle tycka vore kul att få pröva.
Med ett sånt där lite trollerikit,
ja,
som de har köpt.
Det är lite den känslan man får. Och det är lite synd, tycker jag, för att hon är ju... Jag tycker hon är supercool. Men för mig så innebär det här en förtroendekris lite grann. Därför att för mig är inte det här seriöst. Är advokater ute och sprattlar runt på brottsplatser och gör egna liksom hemmaexperiment för att försöka visa sin klients oskuld?
Ja, men alltså ibland skulle jag säga. Mm. Jag har fått såna idiotiska saker i rätten av advokater. Så här, ja Lena, du har ju ditt span-PM här, så har du gått en sträcka här på 1,5 minut. Och jag har minsann själv varit där och provgått den här sträckan och det tar 3 minuter.
Aha.
Ja, men det är för att du väger 400 kilo mer än mig till att börja med. Ja. Och du hade lågskor och gabardängbyxa. Alltså, och nu ingen som helst fat-shaming, men ibland så blir det så här... Vad ska du dit och göra dina egna tekniska undersökningar för? Be någon med kompetens att göra. Inte jag, eftersom då jag var helt fel person, men någon annan.
Exakt, för det är ju det där som blir så för himla förbryllande. Alltså om man nu har möjligheten att faktiskt tillgodose att det görs en undersökning enligt konstens alla regler, för att alla som jobbar i rättsväsendet, såväl i Sverige som i USA, har ju att tillvarata även den tilltalades intressen.
Så alltså... Och det har ju lite mer bäring då, om det kommer från någon som har rätt kompetens.
Ja, det är det jag menar. Och det här är ju också någonting som fiktionen lite har förstört. Alltså det här, du vet, när det kommer ut en trenchcoat-prydd herre, eller för den delen dam, som ska ut och peta på någon brottsplats.
Ja, stopp. Det var någon svensk serie som alla håsade så mycket. Och så tänkte jag att jag skulle titta. Men då första avsnittet, då har det hänt något mord eller någonting uppe i norra Sverige, tror jag det var.
Mm.
Och så kommer det en helikopter, polishelikopter, och landar. För då kommer liksom polisen dit ska titta. Först ut i helikoptern, åklagaren i trenchcoat och som ska rusa fram till den döva kroppen. Nej, där, stopp, bort med hela den här serien. För att de springer inte framför beväpnade poliser och ska titta på döva kroppar.
Men framförallt bär de trenchcoat.
Ja, alla. De borde, fan vad läckert.
Ja, fan vad.
Och vad sa du, en liten skinnflärp? Eller vad sa du att hon hade på sig?
Hon, Kathleen Sellner, hon hade ju en kort skinnjacka. Sen tror jag det var en skinnbralla till också. Sen hade hon högklackat. Men jag vill ändå understryka, hon hade en lila liten handske. Plast, engångshandske på sig ändå.
En till antalet.
En på var hand.
Ja, okej. Ja, det är bra.
Okej, är du redo för plats nummer 1?
Jag tror det.
Coming up.
Över till Christer Petersson. Varsågod.
Nej.
Nej. God morgon. Nu kommer vi att visa ett bildspel och även Hans Melander kommer att redogöra för delar av utredningen. Efter dådet så anträffades det ju 2 stycken kulor på Sveavägen. Första anträffades 1 mars på FBI i USA. De är dessutom demolerade beroende på att de högst sannolikt har gått i gatan. Däremot så råder ingen tvekan om att det är de kulorna, utan det är rätt kulor som är anträffade.
Tyvärr.
Med det så lämnar jag åter ordet till Petersson.
Ja, alltså det är så smärtsamt. Det är smärtsamt.
Alltså jag måste nästan ändå nämna att den här versionen, alltså klippet från presskonferensen där man nu skulle outa det här högst anmärkningsvärda rörande palmutredningen, det är ett ihopklipp av skrällendellen som bäst gör sig med tillhörande bilder. Hur de här kulorna då som påträffades såg ut, varav den ena hade drömt i gatan, eller vad sa som Melander. Men poängen här är ändå att jag undrar, är det möjligen så att man under juristutbildningen och den senare vägen fram till att bli åklagare / polisiär förundersökningsledare skulle kunna tänka sig att man får någon liten gnutta mediaträning / så här gör du din PowerPoint utan att använda fler än 7 typsnitt?
Nej, man får nog bara reda på animera skiten ur den här PowerPointen. Tryck på alla knappar ja, du kan.
Jag tänker att det är så oerhört...
Saker ska flyga in från höger och vänster. Ska fläddra ut i små såna här prismor.
Ja, ja, men jag tänker att det är så oerhört centralt liksom, i sin sak, att man i sin sakframställan och alla de här momenten inför, alltså vid en rättegång till exempel då, kan, eller presskonferens som i det här fallet, kan visa tydligt vad man vill lägga fram liksom, som centralt och viktigt. Ja. Men det här var ju smärtsamt på det här
sättet. Ja, det är smärtsamt. Och jag skulle säga att polisen nu för tiden använder sig av faktiskt mediebyråer för att få hjälp. Mm. Det här kokainärnet som jag tog, eller förra torsdagen, åklagaren, jag tror att det var 2 hela dagar att bara gå igenom ärendet. För vi pratade ju så jävla många telefoner och identitet och så vidare. Och då hade ju vi fått hjälp med att sätta ihop det här. För det går inte att beskriva. För du ska tänka att nu har några jobbat med någonting kanske 6, 8, 12 månader. Och sen ska du upp i rätten. Och sen har du, jag har inte sett något, du har inte hört något, du vet inte vad de pratar om. Och sen utifrån det du ser så ska du döma personen till 14 års fängelse kanske.
Mm.
Så att ja, jag skulle säga att det är en rättssäkerhetsfråga att se till att ärendet beskrivs bra. Nu var ju inte det här i rätten som vi lyssnade på nu, men med lite medieträning och lite...
Ja, men också så här använder du en pekare, kursen 1A. Liksom, byt bild på din presentation så här på enklaste sätt. Det var ju ett fibblande med denna fjärrkontroll alltså. Och jag tänker att nu är det då 2 personer som har jobbat i en utredning liksom länge, som rimligen, tänker jag mig, veckan före detta liksom denna annonsering kanske har pratat med varandra på telefon och så här, ja, det
vad ska
här med
du
presentationen
ha.
Hur tänker vi där, liksom? Nej, jag vet inte.
Hur ska vi bäst placera oss för att det ska bli penisen bakom våra huvuden?
Ja, det är liksom att det är lätt att vara raljant
nu, men det var sånt fruktansvärt antiklimax hela den här presskonferensen.
Tyvärr var det där. Sen
det,
måste jag
det är
säga,
som
jag
att Ingemar Stenmark...
Vi har jobbat ihop länge, jag tycker han är toppen. Och Christer Petersson är säkert en sjuhelsikes åklagare också. Men det var lite synd, det tycker jag.
Det jag skulle säga var att hela den där presskonferensen, det var som att Ingemar Stenmark skulle åka sista åket i världskuppen och hela Sverige så still och så kommer han på snowracer.
Ja, lite så.
Så var det.
Eller på långfärdsskidor skulle jag kunna sträcka mig till, faktiskt. Snowracer är ändå lite hippt på något vis.
Med broms i.
Snowracer också, för övrigt. Ja. Det var vad vi hade att bjuda på idag, Lena Ljungdahl. Vi kommer säkert att få frågor och tankar och funderingar på det här avsnittet. Och jag tänker att vi kanske skulle länka till lite klipp kopplat till den här listan, så man får se, liksom, se visuellt klippen också, inte bara höra ljudet. Så det lägger vi ut på vårt Instagram på Ljungdahl och Ginghede efter att avsnittet har lagts ut. Och har ni tankar och vill komma i kontakt med oss, så skriv på ljungdahl@gmail.com. Och glöm nu för tusan inte att klicka er in i Acast-appen och supporta oss om ni vill det.
Hörs nästa vecka. Nej, för guds skull, vi hörs på måndag.
Vi hörs på måndag. Tills dess, ha det bra. Bye bye.